Medan Mose var kvar där uppe på berget, kanske förhållandevis lång tid, men egentligen inte så lång tid för det folk som hade gått om tid ut i öknen. Några veckor gick, 5 veckor, ja nästan 6 veckor, så står det nu i början på kapitel 32, där vi börjar idag. Att Mose blev kvar på berget och dröjde sig kvar på berget. 40 dagar och 40 nätter hade snart gått till ända. Och man såg ingenting av sin ledare. Och detta var en stund då folket sattes på prov. Det var också en stund som vi snart ska finna då Mose kom att sättas på prov. Vi har sagt som rubrik över dagens predikan, dansen kring guldkalven och Herrens härlighet. Det handlar om hur massan dansar kring en guldkalv medan en man i sin ensamhet söker Herrens härlighet. Det handlar om hur massan är på väg bort ifrån Gud medan en man ivrigt söker gottgöra detta folks synd och åtror att skåda Herrens härlighet och känna honom ännu djupare. Mose blev kvar på berget. Gud hade mycket att tala med Mose om. Och Mose älskade tydligen att vara i Guds närhet. Men när han dröjde så blev folket ganska snart otåligt tydligen. Ett omoget folk som inte hade lärt sig att vänta på Gud. Ni vet, så fort en svårighet uppstått så var man genast där och anklagade Mose och Aaron och för att de hade fört dem ut ur Egypten. Och man knorrade och man klagade och man tvivlade på alltihop. Det hann inte bli värst svårt för Israel förrän de var redo att ta till den negativa tonen. Och nu hade man tittat på klockan och sett i almanackan dag efter dag. Och den där Mose, han kommer visst aldrig tillbaka. Vad kan ha hänt karen där uppe på berget förresten? Den förtärande elden av Guds närhet kanske har gjort slut på honom. Varför skulle vi dröja här och vänta på Mose? Så man kommer nu till Aaron med ett litet förslag. Vers 1. Man samlade sig omkring Aaron och sa till honom: Aaron, stå upp och gör oss en Gud som kan gå framför oss. Ty vi vet inte vad som har hänt med den här mannen Mose. Han som förde oss ut ur Egyptens land. Och så föreslår man Aaron att göra en guldkalv. Eller en Gud åtminstone vid det här skedet. Trots att man bevisligen hade molnstoden. Representationen av Guds personliga närvaro med sig i lägret. Trots att man såg härligheten ovanpå berget Sinais topp. Så dristade man sig till att bedja Aaron, som av Gud hade utsetts till överste präst, att göra dem en avgud som de nu kunde se och tillbedja och låta gå framför sig vidare under vandringen genom öknen. Det är svårt att förstå hur det kunde leda till ett sådant avfall. Men när vi läser texten vidare så ser vi att folkets syfte med denna avgud var inte att skaffa sig en annan gud. Man ville tillbedja Gud Jehova genom denna representation. Ja, jag har nästan tänkt så här att möjligen var det ett försök att få Gud inkarnerad. Vad är egentligen frågan om när alla religioner på jorden framställer sina avgudabilder? Den religion som förklarar att Gud inte kan inkarneras, till exempel hinduismen. Den har idag inte mindre än 300 000 olika avgudabiläten placerade runt om i världen och inte minst i Indien förstås. Man vill ha Gud inkarnerad. Man vill se honom förverkligad i någon slags gestalt som man kan falla ned och tillbedja genom. Visst vet man att gestalten, trästycket, guldbiten i och för sig inte är någon gud. Men man vill ha en representant, en representation av den gud som man tror på. Detta går igen i alla religioner. Men vad är då skillnaden till den kristna religionen och till judendomen i Gamla testamentet? Nämligen den att Gud inte kunde representeras med någon avbild. Det var förbjudet genom lagen redan som hade blivit givet i det 20:e kapitlet. Du skall inte göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen eller det som är där nere på jorden eller det som är i vattnet eller under jorden. Du ska inte tillbedja sådana eller tjäna dem, säger Herren. Det var klart föreskrivet. Men hur skulle då mänskligheten få någon uppfattning om vem och hurudan Gud är? Det ska inte kunna ske genom människohänders skapande, säger oss den bibliska historien. Men välkom Gud själv in i historien genom en person, Jesus Kristus. Gud blev inkarnerad, inte i en stel avgudabild som restes i ett tempel och ditt folk kunde vallfärda för att tillbedja och falla ned inför. Tänk att Gud har kommit in i historien i egenskap av en person, en levande människa. Han har blivit kött och blod och tagit sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet, lika som en enfödd sons härlighet ifrån sin fader. Och han var full av nåd och sanning. Gud har uppenbarat vem han är. Gud har i historien uppenbarat vem han är genom en levande människa, Jesus Kristus, Guds son. Det är väl fantastiskt. Han har inkarnerats. Alla andra religioner försöker att inkarnera sin Guds bild, sin Guds idé. Men det blir alltid stumma avbilder. Det blir alltid döva avbilder. Det blir alltid stela avgudabiläten som inte kan röra, som inte kan hjälpa, som inte kan lyssna, som ingenting kan göra. Visserligen sa man att man skulle göra sin avgud som kunde gå framför folket. Men den här kalven som det senare blev frågan om, den fick man nog så snällt bära i så fall. Hur reagerade Aaron på det här förslaget? Aaron, Guds överste präst. Tragiskt nog så ser vi denne mans feghet. Han skulle egentligen inte ha varit med i bilden så som han fick vara med om Mose bara hade vågat tro Gud från början. Kommer ni inte ihåg när Gud kallade Mose? Och Mose sa, nej du vet Gud, jag har så trög tunga, jag kan inte prata offentligt. Jag ska lägga mina ord i din mun, sa Gud. Det ska inte bli några problem. Sänd någon annan, vem som helst, men inte mig. Och Gud till slut ger med sig och säger, okej, för din ovilja att tro mig så ska Aaron få föra talan. Den äran ska du själv inte få. Och så hade Aaron under tiden som hade svunnit till detta ögonblick varit Mose talesman inför folket. Och därigenom vunnit en viss auktoritet naturligtvis. Och nu kommer man till Aaron i avsaknaden av Mose och säger, Aaron, ge oss en Gud. Och Aaron säger till dem, ta guldringarna ur era öron på era hustrur, på era söner och era döttrar och bär dem till mig. Smyckena. Han säger inte vad han för avsikt att göra med smyckena. Men de lyder honom. Jag vet inte om Aaron här också föll för frestelsen i sin broders frånvaro att möjligen få träda in som ledare för folket. Det vore väl inte så dumt. Han kunde ju inte räkna med Guds välsignelse i den positionen. Men om han instituerade en falsk religion kunde han kanske bli chefen för den. Nåväl. Folket lyder Aaron. Man kommer med sina guldsmycken. Och Aaron ser till att överlämnas till Israels guldsmedar. Och man smälter gulder och man mejslar det. Och man gjuter guldet över en förfärdigad träform av en kalv. Så att det blir en gjutet, ett guldgjutet avgudabeläte. Intressant nog en kalv. Egentligen en ung oxe i grundtexten. Var fick man den idén ifrån? Den fick man från Egypten. Idag så hålls korna heliga i Indien. I den tidens Egypten hölls oxarna och tjurarna heliga. Och man tillbad en gud som man kallade för Apis i form av en oxe. Men när Israels barn var redo att tåga ut ur Egypten så hade Guds domar gått över landet och varje gud hade kommit på skam som egyptierna tillbad. Också avguden Apis hade illa kommit på skam. Han som skulle vara boskapens beskyddare. Han hade fått se att all boskap hade slagits med bulnader och svår pest. Och alls inte kunde hjälpa egyptiernas boskap. Men nu är Israels folk redo att ändå ta upp den idén. Låt oss göra en Apis avgudabild. Och falla ner och kalla honom Jehova. Inte Apis, men Jehova. Och så gjorde man så. Och Aaron kommer tydligen riktigt i form här. När han finner att han vinner folkets gunst. Så i vers 5 står det. När Aaron såg detta byggde han också ett altare åt den avgud. Och Aaron lät utropa sig. Imorgon blive det en Herrens högtid. Det är intressant att se att när en falsk religion institueras. Så kan den aldrig komma med någon originalitet. Utan det är alltid någon form av efterrapning. Av det som redan har uppenbarats av himmelens Gud. Alla religioner äger vissa likheter. Varför det? Vet du varför jag tror att det är så? För att de onda andemakterna som åtrår mänsklighetens tillbedjan vet Guds plan för att få mänsklighetens tillbedjan. Också de väljer de former för tillbedjan som de vet att Gud har valt för att få mänsklighetens tillbedjan. Det krävs ett altare. I alla religioner finns altare. I alla religioner finns offertjänsten med. Det är bara det att de icke-bibliska religionerna, offren som frambärs, gäller att stilla vreden hos den Gud som de känner skuld inför. Medan de bibliska offren alltid talar om en försoning mellan Gud och människa, där Gud själv bringar det slutgiltiga offret. Men där finns likheterna. Man frambar brännoffer, man frambar tackoffer, står det. Ja, man lät sätta igång en stor högtid, en festmåltid. Det finns högtider i alla religioner, särskilt festhögtider där man äter mat tillsammans, måltider. Någonting som finns i kristendomen, i judendomen, först genom påsken, eller hur? Det osyrade brödets högtid. Och i kristendomen nattvarden, brödet och vinet. En helig måltid inför Herrens ansikte. Men det har liksom härmats efter i alla religioner. Även om det har kommit till, så att säga, före Kristus kom till jorden. Likheterna inom olika religioner beror på en efterapning av Guds mönsterbild. För när apostlagärningarna beskriver denna synd, så gör den det på ett mycket intressant sätt. Om jag får ta med det till apostlagärningarna 7 för ett ögonblick och läsa Stefanus försvarstal där, så säger han om den här händelsen i 39:e versen: men våra fäder ville icke bliva honom lydiga, utan stötte bort honom och vände sig med sina hjärtan mot Egypten och sa till Aaron: gör oss gudar som kunna gå framför oss, ty vi vet inte vad som har blivit av Mose. Och de gjorde i de dagarna en kalv och buro sedan fram offer åt avguden och gladde sig över sina händers verk. Då vände Gud sig bort och prisgav dem till att dyrka himmelens härskara. De onda andemakter som var i verksamhet bakom denna avgudabild och dess tillbedjan, ja, som det också är skrivet i profeternas bok, de frambar väl åt mig slaktoffer och spisoffer. Nej, ni bar fram åt Molok och åt guden Rumfas stjärna. Det var en form av astrologi redan här, och tillbedjan till himlakropparna. Och guden Molok tillbads ju redan ute i öknen tydligen. Det var den gud som senare krävde barnoffer, så att konungarna i Israel till och med lät sina barn gå genom eld för att stilla guden Moloks begär och vrede. Tillbaka till andra Moseboks 32 kapitel. Själva festhögtiden också, festmåltiden omkring kalvdyrkan, efterrapade den högtid som firades vid avgudabilden Apis högtider i Egypten. Där var ropen, där var skriken, där var sången, som vi läser om senare här. Där var också dansen, där var de tygelösa orgierna. Det stämde väl överens med egyptiernas bruk, som man inte hade glömt bort, utan nu tillämpade istället för att söka Herrens härlighet. Och Herren befinner sig i samtal med Mose där uppe på berget. Israels ledare är där uppe hos Herren, ovetande om den skada som just håller på att drabba hans folk. Men Herren uppenbarar nu detta för Mose enligt vers 7 och talar om för honom och säger till honom: Mose, gå ner från berget, till ditt folk som du har fört ut ur Egypten har tagit sig för vad fördärvligt är. Lägg märke till att Gud säger ditt folk, Mose, som du har fört ut ur Egypten. Det är lika som att han redan här finner det ovärdigt att kalla detta folk för sitt folk längre, eftersom de valt en helt annan kurs, direkt i kontrast emot vad Gud hade sagt i första budet redan. Ja, han säger i 8:e versen: de har redan vikit av ifrån. De har redan gjort. Bara några veckor sedan de hörde rösten från berget som talade: du ska inga andra gudar hava jämte mig. Och så gick det några dagar, Så gick det några veckor och så plötsligt en guldkalv i Israels läger omkring vilken folket dansar i högljudd skratt och sa: vilken bestörtning för Gud! Har de redan övergivit mig? Redan glömt min godhet? Redan glömt gatan genom Röda havet? Redan glömt mannat som låg där varje morgon? Redan glömt vattnet ur klippan? Tänk hur lätt vi har att glömma Guds godhet många gånger. Och ta oss till med det som är fördärvligt. Vilken otacksamhet våra liv ibland manifesterar emot Gud och hans godhet mot oss. Det är lika som Gud är förvånad. Han är förvånad. Ja, det liknar så väl hans uttalande i Jeremia 2 en gång senare. Vad orätt fann edra fäder hos mig, eftersom de vek av ifrån mig. Jag förde er in i det bördiga landet, ni vek av ifrån mig. Gud är förvånad och utropar: har väl något hedna folk övergivit sina gudar? Och dock är deras gudar inga gudar. Men mitt folk har bytt bort sin ära mot en avgud som inte kan hjälpa. Häpnen över här i himlar och förskräcken storligen, till mitt folk har begått en dubbelsynd. Mig har varit övergivet, en källa med friskt vatten har det övergivit och gjort sig brunnar, usla brunnar som inte håller vatten. Man kunde tänka att om man absolut skulle byta bort någonting, att man åtminstone bytte upp sig. Men de byter ner sig. Som att byta bort en fin Cadillac mot en gammal skrotig cykel som inte går att åka på. Gud är förvånad. Och han kommer nu med ett hot i vers 9 som kommer att röra Mose hjärta. I det att han nu säger och berättar för Mose om denna gjutna kalv som det tillbeder: jag ser att detta är ett hårdnackat folk. Och så säger han till Mose i vers 10: så låt mig nu vara, på det att min vrede må brinna mot dem och på det att jag må förgöra dem, så vill jag istället taga dig och göra dig till ett stort folk, Mose. Löftena kunde ju inte gå om intet, men jag ser mig i en möjlighet att kunna fortsätta med detta folk som är så hårdnackat och så snabbt har vänt sig bort ifrån mig. Och hotet ligger alltså över en hel nation. Och genom att han säger så här intressant i början av vers 10: så låt mig nu vara, Mose, så jag får slutföra den här domen. Därigenom ligger underförstått en möjlighet för Mose att kunna påverka Guds beslut och handlande, eller hur? Det är lika som att Gud ber Mose: stör mig inte, låt mig nu vara, Mose, så jag får göra som jag vill. Hur reagerar Mose? Tänk att få sig ålagt en hel nations öde, och på ett sådant sätt att om Gud fick sin väg, det skulle innebära Mose egen upphöjelse. Han själv skulle bli stamfader till ett stort folk. Här sätts Mose ädelhet på prov, mina vänner. Skulle han välja att låta sitt folk gå under för sin egen upphöjelse skull? Förresten, varför skulle han ömka sig över det folk som endast hade orsakat honom bekymmer och gråt och vånda under det år som han hade vandrat med dem? Ingen glädje hade han haft av detta folk, minsann. De hade varit redo till och med att vända tillbaka till Egypten och strunta i Mose. Gång på gång vänt sig emot honom i klagan och bitterhet. Skulle det inte vara skönt att bli av med den där hopen nu då, Mose? Men nu ska du se Mose reaktion. Det står i vers 11: men Mose bönföll inför Herren, sin Gud, och sa: Herre, Herre, varför skulle din vrede brinna mot ditt folk, som du med stor kraft och stark hand har fört ut ur Egyptens land? Lägg märke till hur Mose för det första alltså appellerar till Guds hjärta på det sättet att han återigen påminner Gud om: det är ju du som har förlossat det här folket. Det är ju därigenom ditt folk, Gud. Det är inte mitt folk. Det var inte jag som förlossade den. Det var du som förlossade den. Det är ditt folk, Gud. Kan du verkligen förgöra den? För det andra säger han nu i vers 12: och förresten, Gud, varför skulle egyptierna få säga: titta, till deras olycka har han fört dem ut i öknen för att dräpa dem bland bergen och förgöra dem från jorden? Och så skulle man skratta över Israels öde och deras Gud, Guds ära skulle komma på skam. Så för det andra så vädjar Mose till Guds ära och säger: Gud, din ära står på spel bland hedningarna om detta får hända ditt folk. Han visste hur han skulle ta Gud, om jag får använda ett så billigt uttryck här. Men det ligger en stor lärdom i sättet som Mose beder på. Gud visste ju naturligtvis redan hur han skulle göra. Men här prövar han Mose, förstår du. Här prövar han den store ledares hjärta. Och Mose har ett till hållkrok på Gud. Han säger nu för det tredje: Gud, tänk på Abraham. Tänk på Isak. Tänk på Jakob, patriarkerna som du gav löftena en gång. Av din säd ska komma en stor nation. Och dem ska jag giva landet. Och genom den nationen ska välsignelse tillfalla alla släkter på jorden. Den utlovade säden ska ju komma från Abraham, Isak och Jakob. Titta hur Mose själv kryper liksom i bakgrunden och pekar på Guds löften till stamfäderna Abraham, Isak och Jakob. Gud, kom ihåg vad du har lovat dem. Inte ett ord har han att säga om: ja visst, Gud, skulle det vara fint att få bli en ny stamfader för ett nytt folk. Men jag tror jag avstår kanske, men inte en tanke på den förmånen. Han är villig att själv böja sig ner och vädja till Guds hjärtelag. Tänk på ditt folk, Gud. Tänk på din ära, Gud. Tänk på dina löften, Gud. Vilken kraftfull bön. Att vi kunde bland åtminstone få nåden att gripas av den nöden för mänskligheten. Att vi inte nästan vore nöjda med att säga: huvudsaken jag är frälst. Nej, Gud vill se denna nöd väcka fram bön hos oss. Och nu står det att Gud, han kunde inte tysta sitt hjärta. Det står till och med att Gud ångrade det onda som han hade tänkt göra. Ja, så kan Gud ångra sig. Jag trodde han var suverän. Detta är naturligtvis vad man kallar ett antropomorfiskt uttryck. Det vill säga ett mänskligt sätt att beskriva Guds ändrade sätt att slutföra sin plan. Mänskligt sett såg det ut som att Gud ändrade kurs, att Gud ändrade sinnelag. Men detta att Gud ångrade det onda är mera ett uttryck för den smärta som Guds hjärta hade känt vid tanken på att förgöra folket. Han visste ju redan att så inte skulle ske. Och Mose bön fick bli det medel till att låta Mose se att Gud hade andra syften med Israel. Så Mose vänder sig nu och stiger ner från berget. Hör segerropen som han först tog där. Men det var inga segerrop, det var inga stridsrop. Man hör sången och man kommer närmare lägret och får se kalven och dansen omkring densamma. Och Mose i sin heliga vrede, likasom han hade inte riktigt fått förstått när Gud hade talat om för honom där uppe vad folket verkligen gjorde där nere. Men när han såg det med egna ögon, då var det som att det också brann till i honom, som det hade brunnit till i Guds hjärta. Och han tar de heliga stentavlan med budorden på och krossar den mot klippan och går ner i lägret och ryter till. Där ser han guldkalven stå som en skamfläck mitt i lägret. Och han rasar kull densamma. Han slår i sönder den. Han bränner upp den i eld så guldet smälter. Han krossar allt samman till fint stoft och aska och sprider det i bäcken utanför lägret. Samlar upp det i ämbar och säger: varsågod, drick din avgud Israel. Och Israel tvingas dricka stoftet av denna förstörda avgudabild. Det var slutet på den guden. Det var makten hos den guden. Och det är lika som Mose ville inpränta i folket genom att de drack, så att säga, askan av avguden blandat med detta bäcksvatten. Konsekvensen av er synd, den kommer ni inte ifrån. Senare läser vi om hur domen går genom läget. Egentligen är nådefull dom om du besinnar sammanhanget i sin helhet. Och så går Aaron, och så går naturligtvis Mose fram till Aaron, som ju måste stå huvudansvarigt för denna händelse. Och han säger till Aaron: vad har folket gjort dig, eftersom du har kommit dem att begå en så stor synd? Och nu har vi ett praktexempel, mina vänner, på tekniken att skylla ifrån sig. Aaron svarar: o min herre, min herres vrede må inte upptändas mot mig. Du vet ju själv att det här folket, det är ett ont folk. Det är ingen som kan stå dem emot, alltså. Du vet Gud, det är deras fel att det här har blivit av. Oh, mina vänner, här ser ni två bröder, uppvuxna i samma familj, men med en så vitt skild attityd till Guds folk. Den ene är beredd att skjuta skulden över på folket, medan den andra hade tillbringat timmar där uppe på berget i gråt och bön för samma folk. Vad betyder Guds folk för dig? Är du färdig att kritisera det? Skjuta över kritiken på dem och säga, ja men titta hur det är. Församlingen, de kristna i allmänhet. Mose hade hört samma kritik. Mose hade verkligheten klar för sig. Han såg bristen. Men det hade drivit honom på knä inför Gud, fylld av nöd för förhållandet. Han älskade Guds folk och han bad för Guds folk istället för att skjuta skulden på den, som Aaron här gjorde. Och så fortsätter Aaron med sin billiga ursäktsteknik. Folket sa till mig, du vet Mose, de sa, gör oss en Gud som kan gå framför oss, till vi vet inte vad som har vederfarits Mose. Okej, då sa jag bara till dem så här att ja, den som har guld, han tar sig det guldet. Och så kom de och gav mig guld och jag bara kastade det här i elden och så kom det ut en kalv. Ja, där slutar samtalet med Mose. Arons ursäkt var så patetisk, var så beklämmande, att Mose såg för gott att inte ens besvara densamma, utan vänder sig om och går bort ifrån sin bror. Och där står Aron skamsen, väl medveten om att hans ursäkt ingalunda hade lyckats övertyga Mose. Tänk när Guds ögon ser rakt igenom våra billiga ursäkter, hur skamsen man känner sig. Man kommer av sig, men det gick visst inte hem det där. Gud, nej du. Gud genomskådar alla falska ursäkter du har. Han vet varför du inte är med som du kanske skulle vara om allt vore riktigt ställt. Ursäkterna går hem hos många människor, kanske. Han vet varför ditt kristna liv inte är som det borde vara. Ursäkter må du ha inför människor, men inför Gud faller de platt till marken. Så gjorde det också inför gudsmannen Mose vid det här tillfället. Synden var stor och Mose säger nu i slutet av kapitlet, när han har fått situationen klar för sig, han säger ytterligare, ni har begått en stor synd, vers 30. Jag vill nu stiga upp till Herren och se till om jag kan bringa försoning för er synd. Titta, Mose ger sig inte. Han hade kanske inte riktigt fattat att synden var så stor när han själv var med Gud där uppe på berget. Men när han kom ner i lägret och fick se detta faktum, så grips han och nio av ångest och säger, oh, var det så illa? Jag måste gå upp igen och se om jag kan ordna försoning för er. Och så går han de tunga stegen upp för den branta bergsluttningarna, ovetande om han skulle kunna få försoning bringad för detta folks stora synd. Och mina vänner, vad vi nu möter i Mose bön i vers 31 och 32 är de mest gripande verser kanske i hela gamla testamentet. Titta vad han säger. Ack herre, detta folk har begått en stor synd. De har gjort sig en gud av guld. Men förlåt dem nu deras synd. Varom icke, så utplåna mig ur boken som du skriver i. Tänk att känna en sån nöd för sitt folk. Gud, kan du inte frälsa dem, så vill inte heller jag vara med. Gud, om det hjälper att jag blir struken ur livets bok, så må det ske, bara de blir förlåtna. Livets bok var den bok, eller det bildliga uttryck, som förklarar att den människa som hade rätt ställt med Gud, hon är skriven lika som i en bok och ska kunna uppträda inför Gud levande för evigt. Känner du igen den bönen någon annanstans i Bibeln? Var det inte Paulus också som bad för judarna, sina bröder efter köttet? Gud, om det kan gagna dem, så må jag vara bortkastad från Kristus. Tänk att kunna yttra någonting sådant. Men då förstår vi att Guds hjärta måste röras. När han hör sin tjänare bedja någonting liknande. Och Gud påminner säkerligen den här stunden. När Mose, hans tjänare, utgav sig så helt. Jag var villig att ge sitt liv, sin själ och sätta sin evighet på spel för nationen Israel. Gud tänkte på vad som en gång skulle hända i historien. När hans egen son skulle träda in i människosläktet och ge sitt liv frivilligt till lösen för en hel mänsklighet. Och Guds hjärta greps. Och Gud säger ja, Mose. Men med en liten reservation. Eftersom vi nu måste hasta in i 33 kapitel, så säger Gud att han nu bara ska sända en ängel framför Israels folk. Inte själv gå med dem längre. Ty om jag går med er så som jag har gjort hittills, så skulle jag snabbt kunna upptändas på grund av folkets synd. Och det skulle förgöras på vägen. Det vore riskfyllt, med andra ord, med där Gud, om man personligen gick med detta folk i fortsättningen. Mose blir sorgsen vid detta tal. Folket blir sorgset. Och Mose dristar sig ytterligare att bedja. Om vi ser nu nere i vers 12 och 13 i 33 kapitlet. Gud, du har ju sagt så här. Jag känner dig vid namn Mose. Och du har funnit nåd inför mina ögon. Gud, om det alltså är så att jag har funnit nåd inför dina ögon. Ni ser, nu appellerar Mose till Guds nåd. Så låt mig se dina vägar. Dina vägar. Låt mig lära känna dig. Jag vill ha dig personligen med på vägen. Jag vill finna nåd för dina ögon. Och se, Gud, se det till att detta folk är ditt folk. Du får inte svika oss, Gud. Och Gud svarar i vers 14. Vill du då att jag själv ska gå med och föra dig och ditt folk till ro? Såklart, Gud, säger Mose i vers 14. Och om inte du själv går med, Gud, så låt oss inte alls draga upp härifrån. Med andra ord, om inte du går med, Gud, då vill vi inte gå alls. Ser hur han hade nitälskan för Guds närhet och Guds omedelbara personliga omsorg med sitt folk. Och Gud, om inte du går med, varigenom ska man då kunna veta att jag och ditt folk har funnit nåd inför dig? Naturligtvis är det bara på grund av din nåd som du skulle kunna bekänna dig till detta folk och vandra med oss i fortsättningen. Men du är ju nådig. Och hur ska vi veta att du är nådig om du inte går med oss? Så att vi därigenom utmärkas framför alla andra folk på jorden. Ett folk som Gud bekänner sig till. Hur kan en helig Gud? Jo, han är nådig också. Och Herren, han tycker om den här ivern, förstår du. Att inte ge sig. Hans hjärta rörs liksom. Och han säger till Mose, vad du nu har begärt, det ska jag också göra. Ty du har funnit nåd, Mose, för mina ögon. Och jag känner det vid namn. Och nu blir Mose ännu mer frimodig. Och nu har han en bön som överstiger alla andra böner som han tidigare har bett. I fråga om att lägga krav på Gud och Guds uppenbarelse. Vet du vad han beder nu? Och Gud, låt mig då få se din härlighet. Han liksom ville ha en bekräftelse på att Gud verkligen skulle gå med. Han behövde nytt mod för att gå vidare med detta folk. Han kom ihåg hur uppenbarelsen i den brinnande busken av Herrens härlighet en gång tidigare, för några år tidigare, hade gett honom nytt mod att gå tillbaka till Egypten och leda folket ut därifrån. Nu behövde han det nya modet igen. Frimodigheten. Hur skulle han få den? Gud, låt mig få se din härlighet. Vad är Guds härlighet för någonting? Snabbt sammanfattat. Guds härlighet är ett uttryck för allt Guds väsen. För Guds egentliga väsen. För allt vad Gud är. Guds härlighet uttrycker hans kärlek, hans helighet, hans rättfärdighet, hans godhet, hans suveränitet och så vidare. Och Herren svarar smått förtjust av att hans tjänare inte ger sig. Utan är så envis och så enträgen i sin nitälskan att vilja tjäna och känna Gud bättre och bättre. Ja visst, Mose. Visst ska du få se min härlighet. Jag ska låta all min skönhet gå förbi dig där du står. Men det vet du, säger han i vers 20, att ingen människa kan se mitt ansikte och leva. Det tillkommer den tillkommande tidsåldern då vi själva är förhärligade. Men i din jordiska kropp, Mose, så kan du inte det, lika lite som ett mänskligt öga kan stirra rakt in i solen och behålla sin normala syn. Men när jag kommer så ska jag ställa dig här, nära in till mig, här på klippan. Här på klippan, nära mig, ska du stå, Mose. Och när nu min härlighet går förbi, ska jag låta dig stå där i en klyfta på berget. Och jag ska övertäcka dig med min hand till dess jag har gått förbi. Och sen ska jag ta bort min hand så ska du få se mig på ryggen. Men mitt ansikte kan ingen se. Jag tror att här har vi en uppenbarelse av den andra personen i gudomen, Jesus Kristus, innan han blev inkarnerad, visande sig i ett förhärligat, i en förhärligad gestalt för Mose på Sinaiberg. Även Mose kunde inte tåla att se hela gudomen i sin härlighet, men en del fick han så att säga se utav den. Och hans själ blev mättad. Och när han senare vände ner ifrån berget, ja, intressant nog, i vers 6 och 7 i 34 kapitlet, när Gud här definierar sin härlighet, vem han är, så säger han inte se min strålglans. Han säger istället: jag är Herren, en Gud som är barmhärtig och nådig och långmodig och stor i mildhet och trofasthet, en som bevarar nåd mot tusenden och förlåter missgärningar. Lägg märke till att Guds härlighet och skönhet är egentligen innefattat i hans egenskaper, hans moraliska och etiska fullkomlighet. Det är Guds skönhet. Den kan vi uppleva idag utan att se någon form av strålglans omkring oss. Men Guds helighet och skönhet och härlighet, den bor i oss. Och när Mose gick ner från berget så läser vi ju senare om hur hans ansikte syrlika som strålade, att han tvingades bära ett skynke för sitt ansikte för att han skulle kunna tala med folket ostört. Tänk vilken upplevelse. Guds härlighet hade förvandlat till och med hans utseende. Tänk om vi finge uppleva det, kanske vi menar. Och så kommer då Paulus och säger: ja, men vi har någonting som är ännu härligare än vad Mose fick uppleva. Vi har inte Guds härlighet stående utanför oss. Vi har Guds härlighet boende i oss genom härlighetens ande, den helige ande. Och genom hans verk i oss, säger Korinthierbrevet, andra Korinthierbrevet 2, 3 som vi läste inledningsvis. Genom hans verk i oss kan vi förvandlas dag för dag så att vi går från den ena härligheten till den andra härligheten. Det blir härligare och härligare dag för dag. Inte så säga att det menas att vårt känsloliv skruvas upp mer och mer, men mer och mer återspeglas i vår natur, i vårt väsende, av Guds härlighet, det vill säga av vem Gud är. Ty det är det som Guds härlighet är frågan om. Vi blir kanaler för Guds personlighets manifestation i tiden. Mina vänner, får jag nu sluta med att fråga: var befinner du dig? I massan som dansar kring guldkalven. Är det inte intressant, mina vänner, att den enda formen av synd som kallas avgudadyrkan i Nya Testamentet, det är girigheten. Det är kärleken till pengar. Det är materialismen. Är du fångad av den? Tjusas du av glansen från den? Ser du inte härligheten från berget? Är du upptagen av det materiella? Med massan? Där uppe på berget en ensam man som sökte Herrens härlighet. Vill du vara med honom? Vill du vara med Mose? Vill du vara med dem som åtrår att lära känna Herren bättre och bättre, för att återspegla honom bättre och bättre genom ditt liv? Gud välsigna oss därtill, mina vänner, att vi som församling får bli bärare av Herrens härlighet genom våra liv och genom oss tillsammans avslöja vem och hur dag Gud är. Amen. Tack att det är ingenting som är omöjligt för oss, Gud, att på ett härligare sätt än Mose få avslöja vem och hur dan du är. Tack att du givit oss detta arv som är större än det gamla testamentets och gamla förbundets arv, Herre. Bärare av din inneboende härlighet. O, vi prisar dig, Herre, att vi skulle åtrå att den blir manifesterad genom oss personligen, individuellt, mer och mer, lika som genom församlingen som helhet. Vi begär det, Gud. Vi vill dröja vid dig här på berget. Vi vill lära känna dig bättre, Gud. Vi vill inte nöja oss med materialismens ytlighet och dess förgänglighet, Gud, förbjud att någon av oss idag befinner sig i girigheten, i materialismen. Herre, för oss in att vi får skåda din härlighet. Amen.